Nu ska jag predika utifrån första Samuelsboken kapitel 15. Och för er som är vana att gå här i församlingen så vet ni att jag då och då predikar från Samuelsboken ett kapitel i taget här. Och nu har vi kommit till kapitel 15. Och det är nog ett av de absolut svåraste kapitlerna i hela Bibeln kanske på sätt och vis. För att det handlar om att Gud beordrar ett folkmord. Och ni kan ju försöka sätta er in i min situation då, att försöka predika något uppbyggande, uppmuntrande utifrån en sån text liksom. Så ni får ha lite barmhärtighet med mig idag. Och kanske tänka att ja, men det var ju bra att Roland och Christer var här i alla fall idag på gudstjänsten. Men vi får se. Kanske att den helige ande också leder mig på något sätt och att han får fram ett budskap ur den här texten på något sätt. Vi kan väl börja med att läsa på första versen. Oj. Första Samuelsboken kapitel 15, vers 1-3. Samuel sa till Saul: det var mig Herren sände att smörja dig till kung över sitt folk Israel. Hör nu Herrens ord. Så säger Herren Sebaot: jag ska straffa Amalek för det han gjorde mot Israel när han ställde sig i vägen för honom då han drog upp ur Egypten. Drag ut och slå amalekiterna och utplåna allt de har. Skona dem inte, utan döda både män och kvinnor, barn och spädbarn, nötboskap och får, kameler och åsnor. Och som inledning så här vill jag lyfta fram att min bibelsyn funkar lite så här, att det är liksom Gud som har gett oss Bibeln och sitt ord. Och det är upp till oss att formas av Bibeln. Och man kan inte bara välja bort saker ur Bibeln för att man känner sig obekvämare. Utan det står där, det finns där. Men sen måste man ju komma ihåg att vi lever i det nya förbundet. De här människorna levde i det gamla förbundet. Och man måste komma ihåg att Gud hanterar synden på olika sätt i de här förbunden. Det är väldigt viktigt att komma ihåg det som utgångspunkt. Ni vet att i Nya Testamentet så ingår Jesus ett förbund med oss där han förlåter oss för våra synder. Där vi får förlåtelse och han tog straffet för våra synder. Här lever vi i den här texten, så befinner vi oss i en värld där det här inte har hänt. Där Gud är fruktansvärt arg på synden och där den ibland också bemöts på det sätt som den kanske borde. Så ibland tänker jag att vi lever ibland i en rosa skimrande värld och tänker att synden är inget speciellt liksom. Jesus förlåter oss, det är ingen fara. Men i gamla testamentet får man ibland se Guds vrede över synden och hur den faktiskt borde hanteras. Så med det som bakgrund så hoppar vi in nu i texten här. Saul har varit kung ett tag. Han utvaldes ursprungligen som en faktiskt bra kung. Han var jätteduktig i början. Ödmjuk. Han var klok och vis och ledde Israel på ett bra sätt. Så det var absolut ingen dålig kung från början. Men så långsamt men säkert så märker man hur han förvandlas lite. Han blir mer egocentrisk. Han sätter sig själv i centrum. Han slutar lyssna på Gud. Någonting har hänt liksom. Eller om han kanske var så redan från början. Men att det blir mer tydligt allt eftersom. Det är svårt att säga. Men nu kommer vi till ett tillfälle då Gud beslutar att tiden har kommit för att straffa amalekiterna. Det är ett folk som levde på den här tiden. Och de, ni vet när Mose ledde Israel ut ur Egypten. Då gick de där, har precis kommit ut från slaveri och Gud har hjälpt dem. Och de är på väg mot löfteslandet. Så går de ett långt tåg av människor bort mot Israel liksom. Då anföll amalekiterna efter truppen. Ni vet de som gick längst bak. Ni vet de som kanske hamnade efter. För att de kanske var gamla. Kanske var barnen. De som inte orkade gå så fort. De som mådde som dåliga ben eller vad som helst. De som hamnade liksom längst bak. De absolut allra svagaste i Israel. Och då snackar vi alltså att Israel var självt svagt. De hade ju ingen armé på den tiden om man säger så. De precis kommit från Egypten. Så de svagaste av de svaga anföll amalekiterna. Och härjade liksom och dödade de här stackars människorna. Och Gud blev så arg på det här. För att amalekiterna gjorde det. Så han sa till Mose: skriv upp det här i boken så att ni inte glömmer det. Och inpränta det hos Josua, så jag ska utplåna minnet av Amalek så grundligt att det inte finns mer under himlen. Herren ska strida mot Amalek från släkte till släkte. Gud tog det personligt. När amalekiterna på det här fruktansvärt vidriga sättet, helt utan anledning, israeliterna hade gjort någonting mot dem, helt utan anledning anföll de svagaste av Israel. Så Gud tog det på, han blev arg liksom, helt enkelt. Ett annat ställe i Bibeln står det att: kom ihåg vad Amalek gjorde mot dig på vägen när ni drog ut till Egypten. Utan att frukta Gud gick han emot dig på vägen och slog din eftertrupp, alla de svaga som hade blivit efter medan du var trött och utmattad. Men därför Herren din Gud har låtit dig få ro för alla dina fiender runt omkring i det land som Herren din Gud ger dig till besittning som arvedel. Då ska du utplåna minnet av Amalek under himlen. Glöm inte detta. Och nu anser Gud att tiden är inne. Det har gått 400 år, ska man lägga till. 400 år efter amalekiterna gjorde det här. Då beordrar Gud att nu är det dags. Och man kan säga att Gud är ändå någorlunda barmhärtig på sätt och vis. Han erbjöd amalekiterna 400 år på sig att ångra sig. Det är ganska lång tid. De hade all tid i världen att ångra sig, ställa det här till rätta på något sätt. Åtminstone att be om ursäkt. Men det gjorde de inte. Det är också intressant att, eller man kan fundera på varför väljer Gud att straffa dem på just det här sättet. Genom att kriga mot dem. Det hänger ihop med att Gud ofta ger en dom över ett folk eller över någonting. På samma sätt som den synd man har gjort. Amalekiterna anföll Israel och då blir deras dom också att de ska bli anfallna av Israel. Betyder det här fortfarande då idag att Gud ger såna här domar idag? Nej. Vi lever i det nya förbundet. Och Gud har aldrig beordrat någon i nya förbundet att vara den som dödar andra människor på det här sättet. Vi tvärtom uppmanas att inte ta till svärd. Vi uppmanas att överlämna domen åt Herren. Att inte ta den i egna händer. Så det finns ingen som helst möjlighet att göra någonting sånt här i det nya förbundet. Nu ska vi se här och gå till nästa avsnitt. Vers 7-9. Sedan slog Saul amalekiterna från Havila ända fram emot Tjur som ligger öster om Egypten. Han tog Agag, Amaleks kung, levande till fånga och förgjorde allt folket med svärd. Men Saul och folket skonade Agag och det bästa och det näst bästa av fåren, nötboskapen och lammen. Kort sagt, allt som var av värde. Det ville de inte ge till spillo. All boskap däremot som var dålig och värdelös gav de till spillo. Så Saul, han kan man säga, börjar ganska bra här. Det står också i några verser innan att han förbereder sin armé, han gör i ordning saker och ting. Och sen anfaller han och han besegrar amalekiterna. Han gör det bra liksom, han lyder Gud. Så långt. Men sen så av någon anledning så skonar han kungen, Agag som han heter. Och det får till följd att folket då väljer att skona boskapen, åtminstone den bästa boskapen. Och där kan man säga, det var väl kanske ett normalt sätt att kriga på den tiden, alltså att man besegrar sin motståndare och plundrar deras, det man får tag på. Så utförde man krig på den tiden. Skillnaden är att det här var inget vanligt krig, det här var en dom. Gud hade inte beordrat Saul att nödvändigtvis kriga mot amalekiterna, utan att utföra en helig dom. Och då är det annorlunda. Då ska han lyda Gud tydligt. Och sen märker man här då en ledarskapspoäng man kan lära sig någonting om. Att ledaren Saul, kungen, Han är olydig mot Gud. Och tar saken i egna händer, bestämmer själv att jag skonar kungen, amalekiternas kung. Och då ser man att folket följer efter liksom. De gör som kungen. De gör som sin ledare. Och i den här skaran nu bland oss här så är vi många som är ledare på olika sätt. För olika verksamheter. Och även om du inte är en avskild ledare så att säga, så har du säkert folk som ser upp till dig kanske. Och då kan man läsa det här att folk gör som du gör liksom. Se till att göra det rätt från början liksom. För folk märker det, folk ser det på gott och ont. Så gör du det som är gott, då kommer du få folk som också gör det som är gott. Det är så det funkar med ledarskap liksom. Bara som ett exempel hur jag tänker kring de här frågorna. Jag tycker om öl och vin. Jag tycker det är jättegott. Jag är österrikare. Liksom det ingår i vår kultur att dricka öl liksom. Inte så att man blir full alltså, det är inte så jag menar, men jag tycker om öl och vin helt enkelt. Men som pastor har jag sagt så att jag avstår från det. Jag dricker inte öl och vin, bortsett från nattvarden då. Då tar jag ju vin. Men ni förstår vad jag menar. Jag avstår så länge som jag tjänstgör som pastor. Inte för att det är fel av en kristen att dricka öl och vin. Så länge som man inte blir berusad såklart. Men för att föregå med gott exempel. För att jag vet att mitt leverne, mitt beteende påverkar andra. Känner jag att jag avstår liksom. För att inte råka förleda någon annan till att kanske råka dricka för mycket. För att jag vet att vilken roll jag har liksom, som ledare i församlingen. Och vilken inspiration man kan få vara på både gott och ont i en församling. Så här borde du också tänka. Vad finns det för saker i ditt ledarskap där du känner att det här kanske jag borde föregå med gott exempel? Inte nödvändigtvis att det behöver vara synd eller inte synd, utan man känner att jag vill inspirera andra människor till någonting gott. Det kanske ibland är värt att offra saker man tycker om. Om det blir till försignelse för andra. Nästa grej vi lyfter fram här som vi också kan lära oss av. Det är att Israel och Saul lydde Gud halvhjärtat. Eller hur? Alltså de lydde ju Gud. De dödade amalekiterna. Men, det kommer alltid kommit män efter. De lät boskapen leva. Eller män, vi lät kungen leva. De lydde Gud men gjorde det halvhjärtat. Så länge som det passade dem. Och det här kan man ju tänka. Att ja, israeliterna de var lite dåliga på det där. Liksom. Vi är ju mycket bättre. För vi har gett hela vårt hjärta till Gud. Vi följer ju Gud till fullo. Men så märker man att ja, när man tänker efter. Vi är nog ganska lika israeliterna där faktiskt. Jag tror att vi också lyder Gud när det passar oss. Då är vi jätteduktiga på att lyda Gud. Men om det inte passar oss, då blir vi också lite halvhjärtade. Eller? Hur många gånger har du råkat gå förbi eller blunda lite för att en medmänniska i din närhet har det jobbigt liksom? Har det hänt någon gång? Du har vetat att du har en vän som faktiskt inte mår jättebra just nu. Men du har inte ringt. Trots att Gud har sagt att vi ska älska våran medmänniska. Hur många gånger har du i gudstjänsten här sjungit lovsång? Men sen har du stört dig lite på att jag gillar inte den här lovsången. Nej, jag orkar inte sjunga med liksom. Varför ska jag sjunga med den här? Den är ju... Man bara sjunger de där orden om och om igen liksom. Tröttnar efter ett tag. Har du känt så någon gång? Eller har du känt en söndag morgon liksom att... Ja, men det är gudstjänst liksom. Men jag orkar inte. Jag stannar hemma idag. Trots att det står i Bibeln uttryckligen, överge inte era samlingar. Liksom. Förstår ni vad jag menar? Visst känner vi igen oss i det här att man är lite halvhjärtad liksom, ibland. Man lyder gärna Gud. Vi ger hela vårt hjärta till Gud när det passar. Men det är något att tänka på det. Att vi är nog inte mycket bättre än israeliterna, tyvärr. Och vi ska inte peka finger mot dem. För att då dömer vi oss själva. Vi får helt enkelt acceptera att vi är sådana här som människor. Och försöka se det och jobba med det. Och nu vill jag läsa vers 12-15. Tidigt på morgonen steg Samuel upp och gick för att möta Saul. Man berättade för Samuel att Saul hade kommit till Karmel och där rest en minnesstod åt sig och sen vänt om och dragit därifrån er till Gilgal. När Samuel kom till Saul sa Saul: Herren välsigne dig, jag har nu utfört Herrens befallning. Men Samuel sa: Vad är det då för ett läte av får som ljuder i mina öron? Och vad är det för ett läte av nötboskap jag hör? Saul svarade: Från amalekiterna har de fört dem med sig. Folket skonade det bästa av fåren och nötboskapen för att offra det åt Herren, din Gud. Men det övriga har vi gett till spillo. Det här tycker jag är så roligt. Hur? Nu profeten Samuel, ni vet. Israels stora andlige ledare. Han som smorde Saul till kung. Han liksom som är ledaren för Israel liksom. I alla fall andligt sett. Saul var ju kungen. Han går till Saul. Och så på vägen dit liksom, så hör han hur fåren och amalekiternas oxar och grejer bräker och låter liksom. Och förstår att här har det inte gått riktigt som Gud befallde. Och så märker man nu hur Saul verkligen liksom ljuger och skyller ifrån sig. Och liksom hitta på bortförklaringar. Samtidigt som man hör djuren så försöker han säga att vi har gjort det som Gud sa åt oss. Det är liksom, det är någon slags psykologiskt förnekelse han är inne i här, Saul. Jag vet inte. Men jag vill lyfta fram här att både Saul och nästa kung, David, de gjorde misstag ibland. Och de syndade. Men skillnaden mellan de här två personerna är att när Saul syndade, då läste vi texten att här reste han ett minnesmonument över sig själv. Tänkte ni på det här i texten? Han reste alltså ett monument över hur duktig han var i detta. I den här synden han hade gjort. Hur reagerade David å andra sidan när han syndade och blev påkommen? Jo, han föll i gråt. Han ångrade sig av hela sitt hjärta. Han bekände sin synd öppet liksom. David, det var en man efter Guds hjärta. Och Saul, det var en man efter sitt eget hjärta. Och alla gör vi fel och misstag. Och det är inte det som är problemet i den här texten. Utan att Saul inte ångrar sig. Han har inte hjärtat efter ett Guds hjärta liksom. Det här är någonting som vi också kan lära oss av, att då och då ta tid för Herren och söka hans hjärta för att låta oss påverkas av det. Så om vi nu tittar lite på här, det här mötet mellan de här två människorna. Tänk er nu, Samuel går till Saul, kungen. Och så är nötboskapen och där och bräker, och bredvid honom står kung Agag, amalekiternas kung. Och Samuel frågar liksom: Varför har du inte gjort det Gud sa åt dig liksom? Då skyller Saul på folket. Jo, men det var folket som lät boskapen leva. För att offra dem så försöker han göra något andligt av det. Och så säger han: För att offra dem till din Gud. Är ni med? Här avslöjar han att han har ingen egen relation till Gud. Han har inte gett sitt hjärta till Gud. Han säger att Gud, det är ju Samuels Gud liksom. Visst, vi gör som Samuels Gud säger. Men han verkar inte ha en egen relation till Gud. Och han det är en lögn han säger. Han säger att han har gett alla amalekiter till spillo. Alltså dödat dem. Men det är en lögn. För att vi vet att senare i Bibeln, då får David kriga mot amalekiterna. Och kommer ihåg Ester? Kommer ihåg att det var en man som ville utrota alla judar? Haman. Han var en ättling till Agag, amalekiten. Och ironiskt nog, vet ni vem som dödade Saul om 25 år senare? En amalekit. Visst är det intressant? Att återigen ser vi hur Gud lät vissa saker hända. Det är som att Sauls synd, liksom, hans lögn, förföljer honom. Han gjorde inte som Gud sa och drabbas till slut av sin egen synd. Och blir dödad av en amalekit som han nu säger att han hade dödat alla dem. Liksom. Han ljuger och han förnekar, han skyller ifrån sig och han drabbas till slut av sin egen synd 25 år senare. Det är också en lärdom vi behöver dra. Att om vi brottas med synden i någon aspekt av livet. Om du har någonting som du vet är synd. Och så väver du in den här synden i lögner, förnekelse, bortförklaringar. Du skyller ifrån dig. Det går inte hur länge som helst. Det går inte. För att till slut så drabbas du av din egen synd. Till slut så är du fast och faller. Och gör upp med Gud innan. Jag menar återigen, Saul, det är 25 år kvar innan han dör. Han hade gott om tid att ångra sig. Men han gjorde inte det. Och drabbades till slut av det. Själv. Jag ska läsa vers 22 och 23. Då sa Samuel: har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. Till upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat Herrens ord har han också förkastat dig, så att du inte längre får vara kung. Det är så att Samuel tröttnar till slut på Saul och säger: tyst med dig. Liksom. Det står i versen innan här. Han säger till sin kung: liksom, tyst med dig. Nu ska du få höra Herrens ord. Liksom. Jag är trött på dina lögner. Så skäller han ut Saul och säger att du ska inte längre få vara kung. För Gud har förkastat dig. Men han säger någonting väldigt viktigt här. Religiösa handlingar, det vill säga offer. Att gå till kyrkan. Att bära ett kors eller vad som helst. Religiösa handlingar i sig är meningslösa när man lever i olydnad inför Gud. Det är bättre och ha ett hjärta för Gud än att göra massa religiösa handlingar. Och man liksom är inte kristen bara för att man går till kyrkan en gång om året vid påsk. Man är inte ens kristen bara för att man går till kyrkan på söndagarna. Det är inte det som är grejen. Det är inte alla de här yttre grejerna som gör att du är tillhör Herren. Utan vad är det som gör att du tillhör Gud? Vad är det som gör att du är kristen? Är det för att du går hit på söndagarna? Det som gör att du är kristen är att du har gett ditt hjärta till Jesus. Eller hur? Sen kan du göra misstag, du kan synda, du kan göra fel. Men det som gör dig till en efterföljare till Jesus är att du har gett ditt hjärta till Gud. Och då spelar det liksom ingen roll om okej, du har varit påkommen och har gjort något fel. Ja, men då bestämmer du för. Jag ska gå till kyrkan ännu mer. Jag ska gå till kyrkan även på de dagarna. Och jag ska göra det och det och det. Ja, men det är inte det som är lösningen på synden. Att du ska göra mer religiösa handlingar. Utan att du ger ditt hjärta till Gud. Det är det Saul inte förstår. Han säger bara, okej, jag har varit påkommen med den här synden. Ja, men jag ska göra det och det liksom. Det hjälper inte. Och det är därför Herren kan säga till Saul att han har förkastat honom. Därför att Saul har förkastat Gud. Gud är inte en del av Sauls liv. Liksom. Det är Samuels Gud. Han har själv gått bort från Gud. Han vill inte ha med Gud att göra. Han lyder inte honom. Han har inte gett sitt hjärta till Gud. Han har gått bort från Gud. Och då säger Gud: okej. Okay. Då är det så då. Det är som man brukar dra den här liknelsen. Man är ute och går med hunden och håller ett koppel. Och så drar hunden hela tiden liksom. Hela tiden. Jag hade en stor hund när jag var liten. En Berner Sennen, om ni känner till den så här. En riktig bjässe. stor svart kraftig hund liksom, som gillade att dra. Och så jag var liten liksom, så han var ju nästan lika stark som mig. När han liksom vill till något där borta så här, och så drar han liksom, och jag bara, ja men ni förstår hur jobbigt det är liksom. Och så ska man hela tiden dra tillbaka liksom, man blir arg till slut. Kom igen nu liksom. Och ibland så vart man ju så arg, så bara, men stick då liksom. Jag kan inte hålla på och bråka med dig all evighet liksom. Vill du inte så får det vara på något sätt. Och lite så här kan man se på Saul och Gud på något sätt, att Saul bara, ja, men han bara vill ju inte vara med liksom. Han sticker ju från Gud, han vill ju inte lyda, han vill ju inte göra det. Och när han väl blir påkommen så skyller han ifrån sig. Ja men okej, gå din väg då liksom. Vill du inte tillhöra Herren så gör inte det. Du måste ju inte liksom. Så Gud bestämmer sig för att nu är det nog. Jag tar min hand från Saul. Han får inte längre vara kung. Men i sin barmhärtighet så är det fortfarande 25 år som Saul är kung. Innan David blir ny kung. Det är ganska imponerande, va? Att Gud trots detta erbjuder Saul möjligheten att faktiskt omvända sig. Nu ska vi strax gå in i avslutningen, tror jag. Vi ser. Från vers 32 till 35. Samuel sa, för hit till mig Agag, Amaleks kung. Då gick Agag med glad min fram till honom och sa, dödens bitterhet är säkert snart över. Men Samuel sa, så som ditt svär har gjort kvinnor barnlösa, så ska din mor bli barnlös bland kvinnor. Därpå högg Samuel Agag i stycken inför Herren i Gilgal. Sedan begav sig Samuel till Rama och Saul drog upp till sitt hem i Sauls Gibea. Samuel ville inte mer se Saul så länge han levde, till Samuel sörjde över Saul. Och Herren ångrade att han hade gjort Saul till kung över Israel. Ja, avslutningsvis här nu. Guds befallning över amalekiterna står fortfarande fast. Alla skulle dödas. Så Samuel, han tar saken i egna händer liksom. Om inte Saul lyder Gud, då ska jag göra det. Samuel var nitisk liksom. Det var en Herrens präst. Han hade Gud för sina ögon och skulle göra det som Gud hade sagt. Så han säger till Saul, för hit kungen, Agag. Och där kan man nästan se, det står att han gick fram med en glad min. Man kan nästan tänka sig så här, hur Agag liksom har precis klarat sig undan ett krig som han har förlorat och lever liksom. Han har lyckats komma levande ur ett möte med krigaren Saul. Han har fått överleva. Och nu är det någon skäggig gammal gubbe, en gammal präst liksom, som han ska få möta. Och han liksom, ja, det är lugnt liksom. Jag har klarat mig för den här gubben, vad ska han göra? Typ så. Men det han inte vet är att en Herrens präst liksom, som är nitisk, som har gett sitt hjärta till Herren och som har kunskap i vad det innebär att tjäna Gud. Den personen ska man inte leka med. Du ska inte utmana den personen på det sättet. För Samuel, han har offrat djur förut. Han har kunskap i hur man utför Guds befallningar. Han vet precis hur man styckar ett djur. Det har han gjort många gånger. Han har offrat. Han vet precis vart han ska hugga och skära. Han vet precis hur man gör för att lyda Gud. Man lyder Gud. Man gör det Gud har sagt. Så man ser där hur Samuel drar upp sitt svärd liksom, som han har dödat fåren med. Inte templet, för det var inte byggt än, men nu vet han de offrade liksom. Man ser hur Agag tänker, ja liksom, vad ska en gammal gubbe göra? Och så ser man sen framför sig hur Samuel vet precis hur han ska göra. Utföra Herrens befallning. Samuel var en profet efter Herrens hjärta han också. Han lydde Gud, han gjorde vad Gud hade sagt. Och Agag fick sin dom. Och sen går Samuel och Saul skilda vägar. Nu har Samuel visat hur man lyder Gud. Och Saul har visat hur man förkastar Gud. De går på varsitt håll. Det är faktiskt bara 1,5 mil mellan de här två ställena som de befinner sig. Hur långt är det? Om man åker 1,5 mil söderut, så hamnar man väl i Sundsvall liksom. Så nära är det som de är ifrån varandra. I 25 år. Men de möter aldrig varandra igen. Saul hade chansen att omvända sig. Saul hade chansen liksom att få gå till sin lärare eller läromästare Samuel och säga: jag ångrar mig liksom. Jag har ställt till det, jag erkänner. Men han gjorde inte det. Så Sauls tid som kung fick ett bittert slut. Det här är någon slags dom över honom att nu är det färdigt, Saul. Du har tid att omvända dig, men din tid som kung är slut. Och vi kan lära oss mycket av den här texten. Jag vet inte om du har fått ut något av någon lärdom nu när jag har predikat den här texten, men det här är vår Gud liksom. Och det är lite take it or leave it liksom. Vi kan inte säga om Gud att har du aldrig läst i FNs mänskliga rättigheter, man får inte göra så här. Jag menar, det här är vad Gud gör och det är så här han hanterar synden. Nu lever vi ett nytt förbund, så nu gör han inte längre. Men Guds hjärta för de svaga människorna och sin vrede över synden får konsekvenser. När Guds vrede verkligen, när han bestämmer sig för att döma. Och här ser vi det, in action. Och det är jobbigt att läsa om och det är hemskt att tänka sig allt det här. Men det är så här Gud ser på synden. Och det uppmanar oss att ge vårt hjärta till Gud. Och att tänka på att Gud inte tycker om när vi gör synder liksom. Att förstå hur viktigt det är för honom, för Gud. Att vi behöver ställa det till rätta med Jesus. Han ger oss tid att omvända oss. Men inte hur länge som helst.